Tack Jesus att vi får knäppa händerna och vi får be till dig. Tack att vi har möjligheten att få läsa ditt ord och lära känna dig på det sättet. Tack att du tar hand om den här predikan idag, Jesus. Vi lägger alla ord i dina händer. I Jesu namn. Amen. En hjälte har ju varit temat. Vi kan ha kvar första bilden någon minut till, två sekunder. En hjälte har varit temat under sommaren och kommer vara resten av sommaren. Första söndagen så predikade Jörgen om en hjälte i tro. Och det tror jag vi kan vara allihopa. Att följa Gud. Att berätta om Gud. Att betjäna människor. Att visa kärlek till andra människor. Att visa generositet och allt det här som vi så gärna gör. Det är att tro. Och det är att vara en hjälte i tro. Så om du funderar över det så är du en hjälte i tro. Söndagen därefter, som förra söndagen, så predikade han om att vara en hjälte i det tysta. Och idag ska vi vara en hjälte i det synliga. Det är lite spännande. Förra gången så handlade det mycket om att inte göra sina handlingar för att andra ska se dem. Utan vi får vår lön i himlen och Gud ser vad var och en av oss gör oss lite i det dolda. På det sättet. Idag ska vi prata om att göra det som syns. Han sa också, det var ganska viktigt tyckte jag, det här med att vi har blivit sedda av Gud. Därför ska vi se andra. Vi har blivit bekräftade av Gud. Därför kan vi bekräfta andra. Vi har blivit älskade av Gud. Därför kan vi älska andra. Han pratade också om att göra det med glädje. Psalm 102. Att det jag gör i det dolda kan lätt också. Men jag gör min del, okej då. Lite sådär. Men gör det med glädje. Jag tror att det är lättare att vara hjälte i det synliga. Jag kan bara säga, det skulle varit så här idag. Att jag skulle haft en liten sån här och klippt fram mig själv. Så jag, vi ska ha ett samarbete här emellan där nere. Vi får se hur det går. Så. Innan vi går vidare då, så det, jag tycker att det är jätteroligt att vara här. Det är fantastiskt att ha en församling. De skrattar lite nu. Är vi inte med alls eller? Bra då. Det är i alla fall väldigt roligt att vara här. Det är väldigt roligt att ha möjligheten att få predika på det här sättet som jag gör idag. Och när vi formar gudstjänsten som en sommargudstjänst, så känns det som vi kommer lite närmare. Det är inte riktigt samma sak som att sitta i bänkraden och titta. Vi kan titta på varandra mer. Vi kan nicka och hålla med och faktiskt hålla en kopp kaffe. Kanske ska fortsätta med det till hösten, jag vet inte. Jag gillar att fika. Det är jätteroligt att vara här. Och jag tänker om mig själv som en hjälte. Det är också ganska roligt att kunna göra det. Så, en hjälte i det synliga. Klickar vi fram en till. Det här. Och sen så, ja. Vem är en hjälte i det synliga? Och, ja, det får hänga på. Jag kör på och så får du göra allt vad du kan. Där det, jag kan inte, så. Är det du eller jag? Är det någon av oss som kan vara en hjälte i det synliga? Det som kommer på nästa bild nu, det är det viktigaste idag jag, som är med. Guds kärlek måste predikas till varje pris. Och om det är nödvändigt ska vi använda ord. Guds kärlek till människorna måste predikas till varje pris. Och om det är nödvändigt måste vi använda ord. Egentligen skulle jag kunna stoppa där, för det sammanfattar alltihopa. Och man kan titta på sig själv. Vad är det jag gör för att vara en hjälte i det synliga utan att använda ord? Nu ska jag använda Veronica som kommer komma in och läsa Första Samuelsboken 17, 25-51. Och vi använder oss av den levande Bibeln. Det är den här Bibeln vi ger till alla 11-åringar i församlingen. Så det är en liten annan översättning, men den är fantastiskt bra. Ja, de kanske är 12, säger de här.
Ja, har du, från vers 25. Har du sett jätten, frågade soldaterna. Han har förolämpat hela Israels armé. Och har du hört om den stora belöningen som kungen har erbjudit den som dödar honom? Kungen tänker ge honom en av sina döttrar och hela hans familj kommer att slippa betala skatt. David talade med några som stod där för att få uppgiften bekräftad. Vad får den som dödar den där filisten och gör slut på hans förolämpningar mot Israel, frågade han dem. Vem är den där hedniske filisten eftersom man tillåter honom att utmana den levande gudens arméer? Han fick då samma svar som förut. Men när Davids äldste bror Eliab hörde David tala med männen blev han arg. Vad gör du här egentligen, röt han. Varför är du inte hemma och tar hand om fåren? Jag vet vilken högfärdig typ du är. Du är säkert här för att se på striden. Men vad är det nu då, invände David. Jag råkade ju bara ställa en fråga. Sen gick han fram till några andra, frågade samma sak och fick samma svar. Men någon talade om för kung Saul vad David sagt och kungen skickade då efter honom. Var inte orolig, sa David till Saul. Jag ska ta hand om den där filisten. Det klarar du inte av, svarade Saul. Hur skulle en pojke som du kunna strida mot en man som han? Du är bara en tonåring och han har varit i armén sedan han var ung. Men David tog på sig och sa, när jag vaktar min fars får och ett lejon eller en björn kommer och tar ett lamm från flocken så förföljer jag det, slår ner det och rycker bort lammet ur djurets käftar. Och det vänder sig mot mig. Om det vänder sig mot mig så tar jag det i käken och slår ihjäl det. Jag har dödat både lejon och björnar och jag ska göra likadant med den här hedniska filisten. För han har smädat den helige gudens armé. Herren som räddade mig från lejon och björnar kommer också att rädda mig undan denna filisté. Saul gav till slut med sig. Gå och försök, sa han. Herren var med dig. Sen gav Saul sin egen rustning och kopparhjälm till David. David satte den på sig, spände fast svärdet utanpå rustningen och tog ett par steg på prov för han hade aldrig någonsin varit klädd i en rustning. Jag kan ju knappt röra mig i det här, utropade han och krängde den av sig. Sen plockade han upp 5 släta stenar från en bäck, la dem i sin hederväska och utrustad med bara hederstav och slunga gick han för att möta Goliat. Under tiden hade Goliat närmat sig med sin sköldbärare framför sig. Han drev med den unge och rödkindade pojken. Tror du att jag är en hund, vrålade han mot David, eftersom du kommer mot mig med en käpp. Han förbannade David i sina gudars namn. Kom hit så ska jag ge ditt kött till fåglarna och de vilda djuren, skrek Goliat. Du kommer mot mig med svärd och spjut, ropade David till svar. Men jag kommer mot dig i Herrens namn. Han som härskar över himlens och Israels armé, den Gud som du har utmanat. Idag kommer Herren att besegra dig och jag ska döda dig och hugga huvudet av dig. Sedan ska jag ge dina mäns döda kroppar till fåglarna och de vilda djuren och hela världen ska veta att det finns en Gud i Israel. Och Israel kommer att lära sig att Herren inte är beroende av svärd och spjut för att utföra sina planer. Han handlar utan att vara begränsad av mänskliga möjligheter och han kommer att ge dig till oss. När Goliat närmade sig sprang David ut för att möta honom. David stack ner handen i sin hederväska och tog fram en sten och sköt iväg den med sin slunga. Stenen träffade filisten i pannan och trängde djupt in och Goliat stupade med ansiktet mot marken. David besegrade alltså den filisteiske jätten med bara en slunga och en sten eftersom han inte hade något svärd.
Vi hoppar över det. Vi tjutar på det, tar bort det. Det blev bättre för mig. Så, tack. jag klarar inte att ha koll på de två sakerna samtidigt. Det fixar inte jag. Det här är en fantastisk berättelse. Och den är faktiskt väldigt fint skriven i den här översättningen som vi läste nu. David får ju gå, han funderar på hur ska vi göra. Han är i sitt inre egentligen ganska upprörd över hur den här filistén får häda Gud. Här står ju ändå en hel armé. Det kanske är 10 000 människor. Och en person får häda Gud och får påstå saker utan att någon på något vis kliver fram och säger nu får det vara nog. Och när han försöker säga att det här är inte okej, så upplevs det också som att man får ganska mycket motstånd. De säger inte, man tycker att de skulle sagt 10 000 man. Man springer fram, tar han, vi är en som törs. Men det säger de inte heller. De är så rädda så att ingen av dem ger David mod att göra det, utan han får ligga på ganska hårt innan han kliver fram. Sen blir ju David lovad att inte betala skatt och få en av kungens döttrar. Det kan man ju, ja det vill man ju. Slippa betala skatt kanske är bra. Och få en fru på köpet kanske också är lite sådär. Men det är inte det som är grejen. Alltså ni kan vidare historien om David, så är inte det väsentliga att han får en ny tjej och ont om pengar. Han blir sedermera kung. Grejen är att han blir så provocerad av att Goliat får smäda både Gud och Guds folk. Och det är det han säger. Han går emot honom med det. Han går inte emot honom med sin enorma förmåga. Den här, jag läste på lite grann. Han är ungefär 2,70. Det finns någonstans mellan 2 meter och 2,70. Så otydliga är uppgifterna. Lång. Och har ett svärd som väger 20 kilo. Ett bilbatteri, en bil väger 25. Du kan bara svinga det. Alltså det står en ganska så stor kille där. Men David är helt övertygad utifrån sin egen historia. När han har plockat får ur käkarna på både björn och lejon. Som förmodligen skulle kunna ta den här filistén. Så det är med det här perspektivet David har. Han har jobbat, precis som Jörgen pratade om förra söndagen, i det dolda och förberett sig. Tillsammans med Gud har han plockat både björn och lejon. Som i det här fallet då är Goliat en icke-fråga. Och när han ifrågasätter och undrar, så säger folket utifrån fysiska förutsättningar nej. Och där tror jag väl mans ibland, men inte kan väl jag. Inte, alltså jag har ju inte. Det David gör, det är att han säger Gud, jag har en slunga, jag har en käpp. Människorna försöker lägga på han lite rustning och lite svärd och han bara, det har inte jag gjort innan, men jag kan slungan om min pinne eller min stav. Det är det han använder. Och om det andra du ska komma ihåg idag, om det första var att om Guds ord, det Guds ord ska predikas och måste mod, så är det andra att om du, det du har, om du lägger dig i Guds händer, så kommer Gud göra med det han behöver. Om det är en slunga eller en stav mätt mot ett svärd och ett spjut och en pansarsköld, så kan ju en mänskligt sett det är helt omöjligt att hantera en liten David och en stor Goliat. Men det är en icke-fråga för Gud. För Gud, David upplever att Goliat ifrågasätter Gud. Och vem av oss tror att vi kan vinna över Gud? Vilken människa tror vi skulle kunna göra det? Så ta det du har, lägg det i Guds händer, så kommer du att vara den hjälte du behöver vara i de situationer du befinner dig i. Men om vi översätter det till idag, så var ju Goliat en oövervinnlig hjälte. Vem är din Goliat? Har du och jag, har vi som församling, har vi som Guds folk en Goliat framför oss? Om jag säger att ja, men nu ska vi få ordning på världssvälten. Jajamän, det tar vi tag i. Eller vattenbristen. Är det någon som anmäler sig frivilligt att lösa den direkt? Som har skillsen så känner att det löser. Alltså det finns stora frågor. Men det kan också vara grejer som ligger alldeles nära mig. Ensamheten. Ensamheten kan plocka ner vilken stark människa som helst. Och bara vara ensam. Miljön. Det finns hur mycket som helst att göra med miljön. Vad gör vi som församling med de här frågorna? Är det våran Goliat? Är det din Goliat? Kan det vara att bara stå upp för sin tro på sin arbetsplats. Här tror jag många av oss kan vara en hjälte. Eller stå upp för det som jag ibland upplever skulle vara mer rätt än det som är det gängse samtalet där jag befinner mig. Om det är på skolan eller på arbetsplatsen eller i bekantskapskretsen. Vågar jag stå upp för när jag känner inombords? Men det här känns inte okej. Är jag tyst eller säger jag ifrån? Har jag en åsikt? Det vi kan veta utifrån Bibelns berättelse, att de människor, det är väldigt extrema händelser. Alltså, det beskrivs ju väldigt, alltså han högg huvudet av Goliat och bar med sig det till Jerusalem. Det är ju för mig lite makabert, så det känns ju lite som, hur tänkte de där? Men bilden är ju den att det finns inga gränser för vad Gud kan göra med mig. Vågar jag stå upp? Vågar jag ta klivet hela vägen? Så vet jag att Gud kommer vara med och göra dig och mig till de hjältar vi behöver vara. Det står inte att vi ska inte tänka, alltså vi ska göra dumdristiga saker. Man kan diskutera om Goliat var på gränsen till dumdristigt för David. Men poängen var ju att det David gjorde där hade ju med hans resterande liv att göra. Han ingöt självförtroende i hela den israelitiska armén. Så ditt lilla avgörande kan ju ha en mycket större betydelse än du tror i stunden. Det kan påverka hur dina kollegor tänker om dig. Du kan förändra en miljö på en arbetsplats. Du kan förändra hur en människa tänker. Besöka en vän som du egentligen vet kanske är mer ensam. Du vet om det, men ja, och så undviker man. Göra de där sakerna, gå några steg lite mer. För det David gjorde, det var ju, om vi skulle dela upp till några steg, det ena var att gå emot det andra tyckte för hjärtat sa något annat. Och det kan vi ha i vår egen församling. Vi tycker något, men jag känner att det tar emot här. Jag håller inte med att höja sin röst och säga det. För det Gud lägger på hjärtat finns det en idé om att uttrycka. Men också bygga sin tid innan jag gör mitt hjältedåd. Alltså David levde tillsammans med Gud varenda dag. Ensam på betesmarkerna med fåren. Och de vilda djur som fanns runt omkring honom, som hans, det var där hans vardag var. Det var där han byggde sin karaktär, det var där han byggde sin person. Och vad lägger jag min tid? Använder jag min tid för att bygga min karaktär, min person, för att ta reda på vad Gud vill med mitt liv? Om jag står upp för det jag tror på, lägger min tid och tar reda på vad Gud vill med mitt liv. Och sen känner att men idag ska jag gå på det Gud säger. Om det så är att rädda världsvälten eller ordna vatten till alla eller stå upp på min arbetsplats eller gå och hälsa på den ensamma, så kommer det bli med bravur. I Matteus evangeliet i Nya testamentet så står det så här. Det översättningen är 2000. Kanske. I Matteus 25:34-40. Jag var hungrig, ni gav mig att äta. Jag var törstig, ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken, ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. När jag satt i fängelse så besökte ni mig. Då svarar församlingen eller de troende så här. När såg vi dig sjuk eller törstig eller hungrig eller gav dig mat? Lite längre fram så står det i 40. Sannerligen. Vad ni har gjort för någon av dessa minsta, det har ni också gjort för mig. Att ta det ni har, lägga det i Guds händer och göra det där som ni hade tänkt att göra men kanske inte blir av eller undvikt eller inte, av någon anledning inte gjorde det. Det är att vara en hjälte idag. Att våga ge sig den möjligheten. Som jag sa inledningsvis och säger det igen, det är sist, alltså Guds ord ska predikas och om nödvändigt ska vi använda ord. Våra handlingar säger så mycket mer. Och det är där jag hamnar när jag får rannsaka mig. Att jag faktiskt inte handlar som jag vill så ofta som jag borde. Och precis som vi redan har sagt idag, Jesus har tagit det. Han vet att vi kommer till korta. Att vi inte räcker hela vägen. Och det vet vi om David också. Han var långt ifrån en fantastisk människa resten av livet sen också. Och det är ingen av oss faktiskt som är så fantastisk som vi kan säga, jag är hjälte, jag är fantastisk. Men i Guds ögon och med Guds hjälp så gör han mig till det. Det är inte för att jag är så fantastisk. Det är inte för att jag har såna enorma egenskaper. Eller du har det. Utan det är för att vi tar det vi har. Både det som är bra och dåligt. Och lägger det i Guds händer. Så kommer han göra det till ett hjältedåd. Till den hjälte jag behöver vara. Och vi har pratat om en hjälte i tro. Du måste tro på dig själv. Och Gud tror på dig. Du måste tro på Gud. Det är ett utbyte där. Då kommer Gud använda de egenskaper och de resurser du har. Du måste också förbereda och jobba med dig själv i det osynliga. När bara Gud ser vad du tänker göra och hur du planerar. När bara Gud vet dina handlingar. Så kommer du också få vara en hjälte i det synliga. Är ni med hur det liksom löper ihop på det sättet? Och det är var och ens uppgift att göra det här. Sen så är det ingen av oss som kan väga vad liksom hjältedådet kommer att bli. För mig är jag en hjälte bara att jag har 3 barn som jag har lyckats få hyfsat ordning på. Alltså, jag är jättestolt för det. Mänskligt. Men jag tror att det viktigaste jag har gjort med dem, det är att de tror på Jesus. Och hur jag har gjort det, det kan vi diskutera, men det har varit Guds hjälp från dag 1. För det är inte för att mina skills är så fantastiska. Det är inte för att jag är så duktig som jag är en hjälte för mina barn. Utan är att jag har lagt mitt liv i Guds händer. Och låtit mitt föräldraskap vara det Gud vill att det ska vara. Och troget gått i kyrkan tycker jag. Jag skryter lite idag. Jag väljer att göra det för att jag tycker att det temat är gjort på det sättet. Så jag fick det här faktiskt. Det var ju tur för mig då. Nej men det gör så mycket hur jag som förebild gör. Och sen så är jag kanske en förebild för någon på jobbet. Eller kanske en förebild i grannskapet. Eller på min arbetsplats eller någonstans där jag inte vet om det. Men jag kanske är det. Så hur förbereder jag mig? Hur handskas jag med min ensamhet och min Gud? Och hur blir jag den hjälte jag vill i min vardag? Och var och en av oss vet var vi befinner oss i livet. Och var och en av oss tror jag kan fundera ut någon eller något som påminner om en Goliat som står framför oss. Och då är min rekommendation på slutet nu att när vi knäpper händerna så lägg det inför Gud. Jesus, det här är mitt bekymmer. Det här är mina skills. Hjälp mig att jobba med min match, med min Goliat. Så kommer Gud att göra det. Det är sanningen. Och som David säger, han har hädat den levande guden. Inte guden, den levande guden. Jesus är fullt levande idag och vi har tillgång till honom fullt ut. Inte lite grann, fullt ut. Så vi gör så beslutet, vi knäpper händerna och så ber jag en bön och så har vi fokus på våran Goliat. Tack Jesus att vi får läsa Bibeln, läsa i Gamla testamentet om enastående händelser Jesus. Och vi får ta David som förebild. Och vi gör det till våran verklighet idag Jesus. Vi står inför olika beslut, vi står inför olika händelser som vi inte vet hur vi ska göra. Vi lägger hela situationen i dina händer, Jesus. Och tack att du har skapat oss var och en som är här idag. Du kan våra skills. Du vet vad vi kan ta oss an med. Vad vi har för resurser och möjligheter. Lägg din välsignelse och din kärlek på dig, Jesus. Och låt det få bli segrande utgångar vad det än handlar om, Jesus. Tack att du har omsorg om din församling. Att du älskar oss var och en som är här idag, Jesus. Tack att du vill omsluta oss med din kärlek. Du vill bygga upp oss inifrån och göra oss till starka och fina människor i relation till dig, Jesus. Hjälp oss att ta hand om varandra och bära varandra. Tack att du också vill välsigna församlingen i stort. Vad det är församlingen står inför, vad som kommer att komma, Jesus. Du rustar oss, du vet vad vi har, och vi lägger vår församlings alla skills i dina händer, Jesus. Välsigna oss inför det som ligger som en utmaning som församling framöver, Jesus. Tack att vi får tillhöra dig. I Jesu namn vi ber dig.